Hej och välkommen till Pengar och politik, en podd från tankesmedjan Arena Idé med mig, Silvia Kakembo, och tankesmedjans chefsekonom Elinor Odeberg. Den här podden är till för dig som är intresserad av just pengar och politik. Vi gräver oss djupt ner i det ekonomiska politiska fältet och håller dig smart och uppdaterad. Dagens avsnitt har två teman kan man säga. Dels så tänkte vi fördjupa oss i regeringens, ska man kalla det, slaktförsök av civilsamhället. Regeringen har ju sedan den tillträdde dragit in stöd till studieförbund, etniska organisationer, fredsrörelsen, internationell utveckling och bistånd. Och nu föreslår man också att man ska lägga ner Allmänna arvsfonden som delade ut stöd till ideella verksamheter för barn och unga, äldre och personer med funktionsnedsättning. Och sen tidigare har man försökt inskränka fackens möjlighet att organisera skyddsombud eller att strejka. Och man försöker dessutom att förbjuda den typ av lotterier som Socialdemokraterna äger och som finansierar Socialdemokraternas verksamheter. Ja, det är någon slags pistmaskinsattack som pågår. Så det tänkte vi prata om. Sen tänkte vi också prata om barnfattigdomen. Och tänka sig att just dessa två kanske har en koppling till varandra. Och med mig på länk nu från Sveriges infrastrukturskugga har jag Elinor Odeberg. Varför befinner du dig i Ydre kommun på gränsen mellan Östergötland och Småland?
Och varför har jag en stor filt hängande över mig som får mig att hålla på att svettas ihjäl redan här i inledningen av vår inspelning?
Det ser ju inte de som lyssnar då, men det ser väldigt roligt ut. Ja.
Förhoppningsvis så hör de det genom att det är då bättre kvalitet på ljudet än senaste gången som du och jag körde ett distanskål. Men jag är på vårt torp här.
Just det.
Och rensar musskit och ser på trandans och knattrar på tangenterna.
För att som jag har förstått den delen av landet, då, gränsen mellan Småland och Östergötland, är att det är liksom omöjligt att komma dit, omöjligt att ta sig därifrån. Och det hade varit de senaste 200 åren. Förutom då de här jättemånga människorna som emigrerade till USA, för de var så här, det går knappt att odla någonting här. Och därför har det bara blivit ännu mer liksom utarmat. Märks
det? Mycket så här sten, det är mycket stenrösen liksom från när man manuellt liksom tryckte undan stenarna, grävde upp stenar för att kunna odla marken här. Det som är lite lustigt är att Österbymo, som är närmaste centralort, den hade möjligheten att få en tågstation. Och då hade nog utvecklingen här sett rätt så annorlunda ut. Men det ville man inte ha. Kommunalrådet ville aktivt, till skillnad från dagens kommunalråd, då, inte ha någon tågstation här, för det tyckte man skulle bli liksom för mycket puls, för mycket
stadskänsla. Det finns ju en annan kommun som heter Öckerö på västkusten utanför Göteborg kan man säga. Då var det också så här, ska vi bygga en bro till Öckerö så att det blir lite enklare för folk att slippa vänta på färjan och så. De bara, nej, vi vill inte ha någon bro. Tänk på vilka som kan komma med bron. Vi vill jättegärna sätta upp ett litet hinder. Jag tror Täby har likadant, men man vill inte ha tunnelbana. Så att tunnelbanan går liksom fram till kommungränsen. Så att det
är Nacka som får tunnelbanan istället.
Ja, men eller hur? Vi får se hur det går i Nacka versus Täby-racet. Tillbaka till civilsamhällespolitiken. Elinor, vilka föreningar och rörelser har du varit aktiv i ditt liv hittills?
Jag har ju mest varit aktiv partipolitiskt i Socialdemokraterna tidigare. Och
har du inte varit med i Alviks basket också eller?
Ja, men det är klart. Just det.
Ja.
Har liksom avslöjat min trångsynthet direkt på synen på vad som är en folkrörelse. Idrottsrörelsen är ju kanske den finaste folkrörelsen vi har förstås. Så att jag har ju varit coach i och spelat själv som barn och varit coach i Alvik Basket. Jag var faktiskt för ung för att vara coach i Alvik Basket, så startade jag min egen basketklubb som heter Terminators, som vissa flickor födda 95-94 kanske minns i Brommaområdet.
Älskar vara stora mossen, Terminators.
Exakt. Men de var riktigt bra faktiskt, de ungarna.
Ja, men själv är jag liksom uppvuxen i föreningen nästan. Om du hade så här svårt, nu är det jag som ställer den här frågan till dig, så att jag har ju självklart funderat på motsatta svaret då. Jag är uppvuxen i Monsarps idrottsförening, men också i så här Alliansmissionens scouter, Missionskyrkan som idag heter Ekumenia, liksom elevkåren på min skola och ungdomsrådet i min stad och sådär. Och varit medlem i Socialdemokraterna. Nu är jag medlem i Örnsbergs kanotsällskap, men också RFSU, och sitter i styrelsen för en stiftelse som heter Läkarmissionen. Det var liksom de jag kunde komma på i alla fall.
Det är rätt många.
Ja, men det är liksom lite blandning av idrott, lite sådär politik och kyrka och så. Ja. Ja, men du, jag tänkte, för den som inte har hängt med på alla de här turerna kring regeringens liksom angrepp på civilsamhället, så gjorde jag en lista här på alla liksom attacker som jag gärna vill diskutera med dig då. Jag nämnde en del av de här i början. Men om vi börjar med det här med liksom minskat stöd till specifika delar av civilsamhället, och då tänker jag ju dels på liksom studieförbunden som stödjer mycket liksom all gräsrotskultur, dels folkbildning, men också, ni vet, så här, folk som har band och folk som sysslar med liksom hantverk och bygdegårdar och allt möjligt. Dels då internationell utveckling och bistånd. Det började med att man tog bort det här, något som kallas för infokom-bidraget, som alltså gjorde typ att civilsamhällesorganisationer som sysslar med internationell utveckling kan informera om sin verksamhet i Sverige. Dels då liksom det här borttagna stödet till fredsrörelsen tyckte jag också var ganska... det är så här, okej, nu ska vi gå med i NATO, vi vill inte ha några alternativa röster på det här området, trots att det ändå är fredsrörelsen som driver diskussionen om typ hur ska vi i framtiden kunna leva i samförstånd med alla våra grannländer, liksom. Sådär. Och också etniska organisationer då, som man menar bidrar till segregation snarare än integration, vilket jag inte är helt säker på att det liksom går att stödja i forskningen. Sådär. Men vad säger du om det här minskade stödet till specifika delar av civilsamhället? Hur skadligt är det?
Det händer ju väldigt mycket nu på väldigt många olika fronter samtidigt. Så att det tror jag också är tyvärr medvetet, och det gör det svårare att mobilisera någon slags motstånd mot de här nedskärningarna och angreppen mot civilsamhällets organisationer. Just infokombidraget till utvecklingsbistånd, så där, det har ju borgerliga regeringar tagit bort tidigare. Och det är klart att om du inte kan kommunicera värdet av utvecklingsbistånd till exempel, då är det ju kanske svårare att få en folklig acceptans för att ge pengar till utvecklingsbistånd. Så att, och det där går ju igen på flera av de här områdena, att det blir svårare att synas och höras i debatten, och därmed blir också värdet av den verksamhet man gör inte lyft i debatten. Och det tror jag är en farlig väg, helt enkelt. Att man liksom börjar med kommunikationen av de här olika rörelserna. Vad gäller just utvecklingsbiståndet så framstår ju det väldigt obegripligt, för att det som har hänt där då är ju dels förstås de sen tidigare kända besparingarna på biståndet generellt. Alltså regeringen frångick ju redan vid sin till... Regeringen frångick ju redan när de tillträdde 1%-målet, alltså att vi ska ge 1% av bruttonationalinkomsten till bistånd, och sätter istället då ett fast kronanslag, och det innebar ju 6 miljarder i nedskärningar till Sida, och med större nedskärningar att vänta, både eftersom att våran givarkapacitet ökar när våran tillväxt går upp, och därmed liksom hur mycket vi potentiellt skulle kunna ge, och att kostnaderna för biståndet förstås ökar. Så att egentligen så är ju det samma problematik som vi har diskuterat kring statsbidragen till kommuner och regioner, att om du inte räknar upp bidragen i takt med inflationen så urholkas de i värde. Men förutom då de här sen tidigare kända besparingarna, så har man ju nu då valt att säga upp alla avtal med civilsamhällesorganisationer. Och det handlar om fackliga organisationer, fackligt utvecklingsbistånd, det handlar om RFSU, det handlar om kyrkan, Svenska kyrkans samarbeten, och många fler organisationer, Kvinna till Kvinna och så vidare. Och det som det har grundats i är ju en insikt om att likartade organisationer är bättre på att hitta samarbeten med varandra och att kanalisera biståndet. Så att facket bättre samarbetar med facket i andra länder och kvinnoorganisationer samarbetar bättre med kvinnoorganisationer i andra länder, snarare än att liksom det ska sitta någon tjänsteman på utrikesdepartementet och försöka fördela de här medlen. Många av de här verkar ju i länder där de har korrupta regeringar och det är svårt av olika skäl att kanalisera resurserna effektivt. Och det här har verkligen varit en sån del av biståndet som ända sedan 70-talet har fungerat väldigt väl. Och det rivs nu upp. Nu ska man ha så kallade open calls som istället för 5 år som avtalen är nu ska vara 1-åriga. Man måste ju kunna veta att man har budget liksom. För nästa år ska man fortsätta budgetera, fortsätta stödja olika projekt i hopp om att kanske vinna ett open call. Jag tror helt enkelt att man måste förstå det, inte bara som olika syn på biståndspolitik utan just olika syn på folkrörelserna. Jag menar att Sverigedemokraterna som ju regeringen vilar på inser att försvagar man civilsamhället så försvagar man ju också väldigt många kritiker mot deras politik. Så fort Sverigedemokraterna får kritik från någon organisation eller statlig instans så försöker de ju genast dra det här vänsterkortet. Och förra veckan kom ju Klimatpolitiska rådet med sin rapport. Föga förvånande kommer SD någon timme senare och säger att vi ska lägga ner Klimatpolitiska rådet. Så att de,
är det en sån här höger liksom ytterreflex alltid? Att så fort man känner nu börjar det heta till så är det så här, vi måste lägga ner den här instansen. Eller är det bara en naturlig politisk reflex, om du förstår vad jag menar?
Ja, den naturliga politiska reflexen tror jag hos de flesta partier med demokratisk förankring är ju att bemöta argumenten i sak snarare än att man liksom försöker säga att forskarna inte vet vad de pratar om. Så det brukar fungera är ju att man välkomnar forskning och kunskap och fakta om olika politiska sakområden och sen så får politiken hantera och de olika värdekonflikterna som finns i det här. Medan Sverigedemokraterna är inte intresserade av den öppna debatten utan de vill bara tysta den rakt av. Och det som är obehagligt är ju att de försöker göra det genom att framställa även opartiska tjänstemän på kommuner, tjänstemän i regeringskansliet, på statliga myndigheter, i public service som vänstervridna. När det handlar om är att de har fått en berättigad kritik och de vill inte svara på det.
Ja, men det här, jag hade också med de här sidaturerna på min lista då till kring attackerna på civilsamhället. Det var väl en tvåstegsraket om jag förstod det hela rätt. Alltså först så uppdrog man till Sida att ta reda på vad behöver ni liksom för förutsättningar för att helt ta över alla de här partnerskapen som du nämnde, som RFSU har, som Kvinna till Kvinna har, som Svenska Missionsrådet har och så vidare. Men sen så följdes ju det bara några veckor senare av att man var så här, okej, från och med 1 januari 2025 om jag kommer ihåg rätt, då säger vi bara upp alla avtal. Vi vet liksom inte ens vad vi ska göra än eller hur det ska gå till eller vilka förutsättningar vi behöver i vår egen liksom myndighetsapparat för att det här ska funka. Men då har vi liksom sagt upp avtal som du säger som var liksom femåriga, och en del av avtal som är skrivna liksom, tänk i slutet på förra året som då skulle egentligen löpt då liksom 3 eller 4 år framåt. Ja, lite crazy också ur ett så här, vad ska man säga, korrekt svenskt tjänstemannaperspektiv, om du förstår. Att man inte ens säger så här, okej, men vi vill göra den här förändringen, fair enough. Utred då hur det skulle kunna funka och sen så sjösätter man den när man liksom faktiskt kan svara på frågor kring hur har vi tänkt oss att det ska fungera istället.
Jag tänker att på ett sätt så hamnar opolitiska experter, forskare, tjänstemän lite i samma situation som de borgerliga politikerna kanske har hamnat i. Alltså hur ska man förhålla sig till Sverigedemokraterna som maktfaktor i svensk politik? Ska man anpassa sig? Eller försöka liksom laga efter läge? Eller ska man faktiskt stå upp för det man tror på och det som ändå ens forskning och expertis säger, med risk för att man blir helt bortknuffad då?
Ja, men en annan sån här attack som har pågått här de senaste veckorna, attack kanske är att ta i, men varje enskild grej är kanske inte en, liksom en attack. Men på det stora hela så blir det ju ändå lite crazy. Och det handlar om det här förslaget om att avveckla allmänna arvsfonden och det här stödet då som man ger till på 1 miljard ungefär till liksom flera hundra olika projekt om jag har förstått hela rätt. Och det som har varit spännande då tycker jag är att det har kommit en rapport eller en granskning från Riksrevisionen som visar att Allmänna arvsfonden behöver liksom skärpa då sina kriterier och det sättet som man delar ut de här pengarna på. Och det som är kul tycker jag, eller kul, jag vet inte. Jag såg en person som reflekterade kring det här också i något socialt medie. Var att så här, å ena sidan säger man då att Allmänna arvsfonden, som ju är en, liksom en statlig verksamhet, inte är så bra på att dela ut de här pengarna och se till att de hamnar på rätt ställe och gör nytta. Liksom. Och med andra handen då i det här Sida-fallet så säger man att så här, aha, staten ska vara de som delar ut och fördelar alla de här pengarna inom flera olika områden då, oavsett om det handlar om jämställdhet, sexuell hälsa, liksom brunnsborrning, utbildning eller sådär, i liksom också alla världens geografier, om ni förstår, där Sverige och svenska organisationer verkar. Och det är ju en ganska svår uppgift. Så å ena sidan tycker man att staten är bättre på att göra det här, och å andra sidan säger man så här, aha, när staten gör det så blir det så dåligt, så vi måste lägga ner den här verksamheten då som Allmänna arvsfonden är. Och istället har ju då Sverigedemokraterna tidigare föreslagit att man istället för att dela ut de här Allmänna arvsfonden pengarna, som alltså är pengar från människor som inte längre har kvar några släktingar i livet, så ska man nu då kunna ärva sina kusiner, och att det vore bättre. Och Moderaterna tror jag har kontrat med att man ska göra det här till en forskningsfond istället för en fond för pengar till barn och unga och personer med funktionsnedsättning och äldre. Vad har du att säga om det här, alltså statens förmåga att se till att pengar hamnar på rätt ställe?
Ja, men den snälla tolkningen, jag ska säga, varför går regeringen med på det här, som ju är tydligt politiskt drivet från Sverigedemokraternas håll, är ju att man inte kanske förstår folkrörelseorganisationer. Man kommer inte från en folkrörelsetradition. Kanske av det skälet tänker att liksom staten är bättre. Att man har, liksom man har glömt bort varför det var folkrörelseorganisationer från första början som skulle förvalta de här medlen.
Mm.
En allmän utveckling av att kontrollera, mäta, följa upp, som inte riktigt rimmar med den typen av anslagsgivning som...
Fast redan som idag så tycker jag ändå att man, jag hör ju inget annat från civilsamhällesorganisationer än att det är supermycket kontroll, mätning och uppföljning. Och att det är typ ett problem, för att då är det så här, ja, vi kan lägga liksom mindre tid på det vi ska göra för att vi måste ha så mycket rigorös kontroll och uppföljning. Och folk köper det för att man är så här, okej, men det här är skattepengar, de ska gå till rätt saker, vi har inte råd med liksom några felsteg här. Men att det skulle vara enklare för, som du säger, en tjänsteman på UD eller en tjänsteman på Sida att följa upp det här än vad det skulle vara från en organisation som jobbar med samma frågor och som dessutom redan finns på plats i det här landet och har ett partnerskap sedan 30 år tillbaka med den här organisationen. Att det skulle vara enklare då för en statlig tjänsteman i Sverige att följa upp det och mer effektivt. Det är jag inte säker på att det finns några belägg för.
Nej, verkligen inte. Nej, och det är ju det som gör det så häpnadsväckande, och det är ju därför det är svårt att tolka det som något annat än politiskt drivet. Från framförallt Sverigedemokraterna, och att regeringen låter det gå, helt enkelt. Det är ju lite lustigt att i sammanhanget så liksom annonserar Jakob Forssmed att man avsätter 20 miljoner för att stötta liksom volontärarbete. Det är ju liksom... Ja, det är inte ens värt att kalla en piss i Mississippi i relation till alla de här. Stödet till studieförbunden har ju minskat med 500 miljoner på 3 år.
Han gör vad han kan, gode Forssmed. Han kämpar på. Men 20 miljoner är ju i, vad ska man säga, sammanhanget. Verkligen i små potatisväxelpengar. Liksom.
Verkligen.
Ja, men en annan sak som jag tänker att jag lägger märke till som händer i den här debatten är ju att det finns en ökad misstro kring, lite vi pratade om kontroll och uppföljning och sådär, men en ökad misstro kring kriminalitet och oegentligheter i civilsamhället som delvis då kan säkert spåras till de här tråkigheterna som har varit i en del studieförbund, men varit ganska liksom isolerade ändå händelser i de här studieförbunden och som man har gjort ganska mycket för att ta tag i. Och trots att vad heter de här, nationellt organ för dialog mellan staten och civilsamhället, NORD, tillsammans med Sweco har gjort en, konsultföretaget Sweco alltså, har gjort en egen studie där de har tittat på hur ofta förekommande är liksom fusk och oegentligheter i civilsamhället. Och då har de svårt att hitta belägg för att det här är liksom oerhört utspritt i förhållande till liksom, de krafttagen som jag tänker att regeringen och delvis också Sverigedemokraterna, de brösttonerna som särskilt Sverigedemokraterna har kring att så här, men det är bara fusk i vartenda studieförbund och varenda förening sitter folk som försöker krama ut extra pengar från sina liksom, offentliga stöd och så. Men har du något, liksom, tänker du något särskilt kring det, just den här ökade misstron?
Men jag tänker att det är ett skickligt sätt att få debatten att hamna på lite fler planhalva. Att studieförbunden eller civilsamhället ska hålla på att bevisa då att de är reko och att de gör det de ska, snarare än att man får liksom en diskussion om syftet på bredare front och liksom civilsamhällets roll i samhället och viktiga roll i samhället, och inte minst då studieförbunden. Både liksom det svenska liksom musik- och kulturundret har ju mycket folkrörelser att tacka. Om man nu ska prata pengar så gynnar det ju också svensk ekonomi att vi har många olika ingångar in till utbildning, kunskap och bildning i största allmänhet. Där liksom folkis kan vara en väg, högskolor för andra är en, yrkesutbildning för den tredje eller yrkesvux. Alltså att man ska ha så många vägar in helt enkelt som möjligt i att utbildas eller bilda sig. Jag menar, när vi pratar också pengar, det är ju inte några stora anslag egentligen som vi pratar om. Alltså för studieförbundens verksamhet eller för de här etiska organisationerna som du nämnde tidigare, för utvecklingsbeståndet, så är det ju jättestora pengar som det här handlar om. Men för regeringens budget på helheten så är det ju inte som att det här är liksom det som gör att nu kan vi lösa krisen i sjukvården. Alltså verkligen inte. Om man jämför det med bensinskattesänkningen på 7 miljarder så motsvarar ju den mer än alla de här anslagsminskningarna.
Mm, mm. Hur ska man förstå det här då med lotteriverksamheten som Socialdemokraterna har, som de har haft under lång tid? Som vet att IOGT-NTO, alltså nykterhetsrörelsen, haft liksom samma typer av lotterier. Det finns säkert fler organisationer som har sådana. Alltså, hur ska man förstå angreppen kring det? Om vi pratar både om liksom socialdemokratisk politiken, men sen också de här angreppen kopplat till strejkrätten. Nu tycker jag liksom att folk känner vind i seglen i samband med den här Tesla-strejken, när man inte vill se sympatiåtgärder. Och samma sak att det finns politiker då på högersidan som föreslår att skyddsombuden inte längre ska ingå liksom i den fackliga organisationen utan vara så kallade oberoende skyddsombud, eller hur man nu tänker sig. Hur ska man förstå de liksom skenorna?
Ja, men det är ju mycket ideologiskt drivet, och det är ju ganska häpnadsväckande egentligen hur man ger sig på ett enskilt partis finansiering så tydligt. Det är liksom vi pratar inte en utredning brett om hur ska vi minska spelberoendet i Sverige, hur ska vi liksom minska reklam eller
öka transparensen i partifinansiering. Ja,
ja, precis. Det är ju liksom en annan hook i det här som man också kan prata om. Men liksom om man börjar med liksom det som de säger sig vilja lösa, alltså spelmissbruk och att man inte ska grunda sin finansiering på lotteriverksamhet helt enkelt, att det på något sätt är moraliskt fel, då kunde man ju tänka sig att man skulle angripa spelbranschen lite mer brett. För det stora problemet vad gäller just spelmissbruk, det är ju online-kasinos och nätkasinos. Det är där man verkligen hitta den problematiken. Så att det är väldigt uppenbart att det handlar om att man vill rikta sig mot specifikt Socialdemokraternas finansiering genom att avgränsa det till just det. Det finns ingen idé om en ökad transparens kring partifinansiering generellt sett. Det finns ju fullt med hemliga donatorer till de mer näringslivsfinansierade partierna, men som inte då behöver redovisas. Och det hade ju också kunnat vara ett rimligt steg att ta, att man har en ökad transparens då kring vad partierna får sina pengar från.
Men hur skulle du säga då, om vi går över till att prata lite om vad regeringen liksom egentligen vill? Det är som att vi var inne på att prata lite om Kristdemokraterna och Liberalerna, som kanske har mer haft en liksom historiskt sett i alla fall haft en folkrörelsebakgrund eller koppling i sina partier, men idag ju är ganska marginaliserade i svensk politik och i det här regeringssamarbetet. Om jag till exempel då jämför med SD, när vi pratar om Sverigedemokraterna ganska mycket i det här avsnittet, de gillar ju liksom inte civilsamhället, för de tycker att det är liksom vänsteraktiviteter och har gått i storms då. Men det jag funderar på, och som för mig blir liksom det stora frågetecknet, är ju Moderaterna. Och vad liksom Moderaterna vill med det här och vad som är deras bevekelsegrund. För jag kan ändå tänka att om jag liksom ska försöka bli ett snälltolka Moderaterna, att så här, just det, men ni gillar ju liksom ett pluralistiskt samhälle där det är så här, ja, om ni vill ha en sån förening, kör, om ni vill ha en sån förening, kör, om ni vill ha en sån här förening, toppen liksom. Sen kanske man inte vill att det offentliga ska liksom betala för det, men det är inte som att man tänker så här, och vi ska inte ha något civilsamhälle överhuvudtaget, utan tvärtom, gud vad bra att medborgare går ihop för att lösa saker som de tycker det är problem i, vägföreningar och idrottsföreningar och religiösa föreningar eller vad det nu liksom kan vara. Eller är det bara så att de är så här, att de är trötta här och typ inte orkar stå emot SDs liksom agenda, att SD är så här, vi vill verkligen inte se ett starkt civilsamhälle, och så står Moderaterna bara inte upp för det här, och då så blir man liksom överkörd och så får man ett liksom slaktat civilsamhälle i knät, även om det kanske inte var det man själv ville. Eller vad gör du för läsning av Moderaternas bevekelsegrund?
Ja, men det där har också gjort mig lite perplex faktiskt, för om man ser till ideologiska grundvalarna, så som du säger, så vill man kanske inte alltid ha offentliga medel in i olika typer av verksamheter, men när man pratar om att man vill minska välfärdsstaten till exempel, så brukar man ju hänvisa till att man vill att folk ska ha större utrymme att lägga pengar på det de är intresserade av, och att välgörenhet, vill man ägna sig åt välgörenhet så ska man göra det och kunna lägga sina pengar på det. Det är inte staten som ska styra liksom ens vad ens inkomst går till. Men, och att man till och med också haft en positiv idé om att det är bra med en mindre stat, för då blir människor mer benägna att just gå samman i föreningar eller hjälpas åt lokalt och så vidare. Att det finns en sån romantism lite grann kring civilsamhället faktiskt. Men man har väl inte tillräckligt att stå emot helt enkelt i det här samarbetet. Och kanske inte finns tillräckligt stark liksom, politiskt engagemang i just den här frågan.
Och jag har ju gjort en genomgång för länge sedan när den här regeringen var ny precis. Och tittade på liksom, var kommer alla statsråden ifrån och var kommer deras statssekreterare ifrån. Och då är det liksom ganska, alltså så här, vad de har för yrkesbakgrund eller civilsamhällesbakgrund eller sådär. Och då är ju de civilsamhällesorganisationer som de kommer ifrån är så här, du vet, Villaägarnas riksförbund, apoteksnäringens branschorganisation, chefsekonom på handeln, liksom Svensk Handel, alltså du vet, man har liksom den typen av bakgrund. Mycket, alltså jag tänker mig att man kanske förr, jag vet inte, även om man var moderat, kanske hade en bakgrund som var så här, nej, men jag har varit aktiv i den här liksom delen av klimatrörelsen, eller jag har varit aktiv i den här delen av kyrkan, eller jag har varit aktiv i den här, alltså att man kanske hade mer koppling, för jag tänker att det kanske också är det lite som att diskutera, du vet, arbetsmarknadspolitik med en moderat. Att man är så här, ja just det, ni typ tycker ingenting om de här frågorna, för att ni har liksom aldrig lärt er någonting, eller det har aldrig varit i fokus liksom i ert parti. Precis som att andra partier är så här, du vet, det tog lång tid innan sossarna hade en vettig liksom klimatagenda, för det var liksom inte det som premierades, det var inte det som folk liksom gick med i partiet för att man ville förändra förr i tiden, liksom för 20 år sedan, om man jämför med hur det är idag.
Precis, och det här är ju också organisationer, alltså som Svensk Handel eller Villaägarnas Riksförbund, alltså det är ju organisationer som överlever även utan statliga bidrag, och här finns det ju också en skillnad mellan medlemsstyrda organisationer som är enskilda privatpersoner egentligen som går samman, som ett fackförbund till exempel, eller hyresgästföreningen eller liknande, och arbetsgivarnas organisationer som per definition har mer kapital, och det är tuffare att överleva som en organisation som beror av enskilda snarare än en organisation som beror av företag som har gått samman i ett gemensamt företagarintresse. Så det väcker väl en bredare fråga också om hur mår folkrörelse i Sverige idag? Hur benägna är folk att gå in i föreningar, vara aktiva själva i föreningar och stötta föreningsverksamhet på olika sätt? Jag tänker att inom idrottsrörelsen inte minst så har man ju sett en ökad grad av så att säga, professionalisering och att vissa grupper då kan betala för sig och kan liksom...
Men det är ju det som är så konstigt tycker jag med den här frågan, för att när du frågar så här, hur mår Förening Sverige? Då är jag så här, ja men det är ju typ så här, du vet, 3 miljoner svenskar eller något som, jag ska kolla upp den här siffran bättre, men du vet, som är liksom medlem i en förening och liksom, du vet, i sitt lokalsamhälle. Så att det är ju fortfarande extremt liksom vanligt i Sverige med föreningsman. Jag tänker att det är därför den här frågan är viktig liksom också ur ett större perspektiv, för att alla ser ju inte som, alla är så här, ja men jag ger pengar till Rädda Barnen varje månad, men man kanske inte tänker på civilsamhällespolitiken och att det är en del av liksom hela Sveriges liksom biståndspolitik eller utrikespolitik. Så att jag tänker att det är därför den här frågan är viktig att ta upp också, för att den berör ju ganska många människor, som att ganska många människor har en ganska nära liksom och lång relation till civilsamhället, även om man kanske inte har tänkt på den ur ett systemperspektiv.
Om jag ändå ska vara lite djävulens advokat, att här, i viss mån så kanske man har förlitat sig lite för mycket på statliga stöd. Alltså man kanske inte har tagit höjd för att vi faktiskt kan få en så högerlutande regering som vi har nu, som gör de här ingreppen. Det säger någonting kanske om den allmänna politiska debatten, att den har blivit mer polariserad. Jag tänker kring public service också, när man diskuterar public service finansieringsmodell, och att frångå då liksom tv- och radioavgift till någon mer liksom skattefinansierad public service, att det var kanske en miljö där man inte trodde att det var möjligt att få en sån här politisering av public service uppdrag och kärnverksamhet. Att det har, man har kanske inte förutsett den här högerlutningen helt enkelt som vi nu ser i svensk politik.
Ja, det ska bli ett spännande. Jag har bjudit in till ett frukostsamtal den 15 april. Det är inte alls ett frukostsamtal, det är ett lunchsamtal, ett digitalt lunchsamtal med en moderat partiveteran, Kristina Axén Olin, för att diskutera just Moderaternas hållning i det här. Så att jag hoppas få lite fler svar då. Men om vi går över till också att prata om då så här, vad det här kommer få för liksom konsekvenser eller samhällskonsekvenser. Så tänker jag på när du säger så här med att ja, men vi kanske måste vänja oss vid att det här är liksom det nya funktionssättet för civilsamhället. Så pratade jag med en företrädare för Amnesty International här i Sverige som sa att de hade varit och träffat Amnesty i Ungern för, ja, det här kanske var 1 år sedan eller 2 år sedan. Och då beskrev de ju att utifrån det som liksom händer i Sverige nu så var det liksom så det även började i Ungern, när man ville börja liksom inskränka civilsamhällets möjligheter att bedriva sin verksamhet och höja sin röst mot olika sociala orättvisor. Om man liksom målar helt i svart så där, är vi liksom, har vi en sån Ungern-utveckling i Sverige? Eller tror du bara att det handlar om att säga, ja, det är precis som du säger, ja, du vet, om fackföreningarnas medlemmar vill ha internationellt solidaritetsarbete, då får man liksom betala för det själv och så är det inte mer med det.
Jag tror verkligen inte man ska underskatta hur höger den här regeringen är och hur Sverigedemokraternas är i grunden antidemokratiska synsätt. Jag tror att det finns en diskrepans generellt i vad som händer i svensk politik och i svenska samhället och vår egen självbild som vi kanske behöver liksom uppdatera och liksom vakna upp på. Lite som i hela NATO-frågan, och att man har tänkt att så här, det här kan aldrig hända i Sverige. Ja, det kan faktiskt hända i Sverige. Alltså, och man måste liksom ta den tjuren vid hornen. Så jag tror verkligen att det krävs en motkraft, en motmobilisering, och inte liksom gå med på den här premissen som man försöker måla upp, att det handlar om en vänstervridning eller partiskhet och så vidare. Och lite kroka arm i det, för att jag, som sagt, varje sån här enskild grej kan vara tuff att argumentera för, men när man ser det som ett pärlband istället så får det en annan betydelse. Och det som jag oroas för är väl liksom vad det här betyder för också svensk välfärd. Alltså vill vi ha ett samhälle där vi beror mer av liksom matkassar av ideella organisationer, eller vill vi ha ett samhälle där man faktiskt kan ha en lön att leva på och där ensamstående mammor också har råd att sätta mat på bordet till sina barn? Flera av de här civilsamhällesorganisationerna har ju larmat, tänker jag på Majblomman, Rädda Barnen, Hyresgästföreningen och Röda Korset, som hade rapportsläpp här om veckan just kring situationen för ekonomiskt utsatta familjer och hur de upplever att trycket på dem är större. Samtidigt som de också brottas då med de här anslagsminskningarna. Så att Behovet av deras hjälpinsatser är större än någonsin, men de har också ett tuffare läge än någonsin att faktiskt möta det behovet.
Mm.
Samtidigt som vi ju då ser nedskärningar i välfärden i stort. Man drar in, man har svårt att ha råd med mjölk hemma och kommunen drar också in på mjölken, så att liksom barnen blir dubbelbestraffade i den bemärkelsen. I synnerhet då barn i ekonomiskt utsatta familjer. Jag har också funderat lite på hur det kan komma sig att vi nu också är i ett läge där faktiskt antalet personer som beror av sociala ersättningar minskar. Samtidigt så ser vi att arbetslösheten ökar. Vi får höra de här vittnesmålen om hur tufft det är för väldigt många familjer. Och då undrar man liksom varför märks inte det här i samhällets skyddsnät ännu? Det kanske kommer senare. Jag tolkar det som ett tecken på att de här skyddsnäten har försvagats snarare än att den här gruppen nödvändigtvis är mindre.
Mm.
Du sa ju det när vi pratade om det här någon gång, att det är liksom det är civilsamhället som kanske är den där länken. Det kanske är de som gör att det inte syns ännu i den officiella statistiken.
Ja, men jag tror att dels så tror jag att det är som att det finns en här lagningseffekt. Alltså lite som att diskussionen bland, du vet, nationalekonomer brett hela liksom, tänker jag liksom hösten 2023 och så här, var ju typ att vi har ju en mycket motståndskraftig arbetsmarknad. Du vet, man var så här, var den motståndskraftig eller laggade den bara? För nu har man kollat på arbetslöshetssiffrorna, prognoserna från Arbetsförmedlingen för det här året och för nästa år, så ligger ju de på liksom 8,3% eller något sånt, om jag minns rätt, och som är liksom högre då än förra året. Och då kan det säkert vara så att nu så går liksom massa varsel för de som du brukar säga, poängtera, har liksom fasta anställningar och så. Och sen så steget efter det blir att man liksom söker försörjningsstöd hos kommunen. Men däremellan, jag tycker att jag hör när man pratar med Stadsmissionen som driver de här matmissionsverksamheterna, att folk, även folk med jobb, är ju liksom hos Matmissionen och behöver handla liksom mat. För att även om du har ett jobb så tjänar du inte så mycket att du har råd med mat i det här liksom nya inflationsprisläget. Och nu är det inte som att inflationen fortfarande stiger, men priserna är fortfarande höga. Så att även personer som man innan hade varit så här, ja, men du kan ju försörja dig själv, så det här borde inte vara ett problem för dig. Det här är till för de som lever på liksom socialförsäkringar och som verkligen som inte har liksom justerats upp under lång tid och därför är liksom väldigt fattiga i en svensk kontext. Alltså det är ju inte fallet längre, helt enkelt, utan nu så behöver liksom vanliga liksom arbetare gå till liksom Matmissionen också.
Ja, och där kan man ju fråga sig om det är så himla ansvarsfullt att inte höja lönerna. Alltså det är ju resultatet av det. Någonstans så måste ju den här inflationskrisen landa. Antingen så landar det i form av att staten faktiskt försöker kompensera folk genom till exempel bidrag och ersättningar bättre. Här har ju politiken som riktat för att hjälpa just barnfamiljers situation fullständigt lyst med sin frånvaro. Man har ju haft en tillfällig höjning av bostadsbidraget som man nu förlänger till i vinter, men då ska man komma ihåg att bostadsbidraget har aldrig följt inflationen, så att det har också urholkats under lång tid. Samma sak med barnbidraget och underhållsstödet. De indexeras inte heller i takt med inflationen, så att de täcker ju väldigt mycket mindre av vad en barnfamilj eller en ensamstående har i utgifter. Egentligen så borde ju de här ersättningarna både höjas permanent och indexeras fortsättningsvis då, då. Men om man inte har då staten som går in och försöker göra de här olika typerna av kompensationer och ersättningar, ja, då är det ju företagen i så fall som kanske behöver hålla tillbaka sina priser eller ge ut högre löner så att folk faktiskt har råd med det här nya prisläget. Så att liksom antingen så landar det på parterna eller så landar det på staten, och kanske allra helst så kanske det är någon kombination av det här. Det finns både ett ansvar från statens sida och från parterna.
Eller så landar det hos civilsamhället. Alltså jag var ju träffade Majblomman här typ i Göteborg för några veckor sedan, och de var så här, men en av de vanligaste sakerna som vi delar ut pengar till nu är så här kollektivtrafikresor. Som är så här, jag ska nu börja med den här fritidsaktiviteten, men jag kan liksom inte komma dit och hem. Eller jag har fått det här feriepraktik i jobbet hos kommunen, men jag kan inte ta det jobbet för jag har liksom inte pengar att finansiera ett liksom sommarlovskort typ. Och då är man ju så här, Aha, okej. Okay. Så att det liksom finns både en nedskärning på statlig nivå så att säga i offentligt stöd, men sen så också när då kommuner och regioner får det tajtare så kan de i ännu mindre utsträckning liksom peta in medel i liksom lokala och regionala föreningar. Och sen som du säger, ja, du vet, det liksom uteblir det här stödet från alla möjliga håll och ramlar ner liksom i sociala organisationers, alltså civilsamhällesorganisationers knä.
Precis, och i att vi får ett samhälle med större klyftor helt enkelt. Och jag tror att det här också speglas i svenskarnas rekordpessimistiska syn på framtiden.
Ja, men mitt enda problem som jag har med det här barnfattigdomsbegreppet är att jag tycker att det är typ lite ryggradslöst på ett sätt. Alltså jag var ju själv liksom fattig som barn, men det berodde ju på att mina föräldrar var fattiga. Alltså, och nu är det så här, okej, som om fattigdom typ bland vuxna inte är lika illa eller lika värt att uppmärksamma eller lika värt att liksom bekämpa. Så att jag är så här, jag förstår vad ni försöker göra här med barnfattigdomsbegreppet, men kan vi bara prata om att det är så här ojämlikheten som växer, trots att man då som sagt har ett jobb, så går det typ inte att försörja sig på det längre. Och det är ett jättestort problem för barn såväl som för vuxna.
Jag håller med dig. Det blir ju någonstans ett strategiskt begrepp att vi ska prata om fattiga barn, för att ingen vill att barn ska växa upp fattigt. Vuxna kan man gärna döma och tycka att deras fattigdom är självförvållad. Liksom. Samtidigt så tänker jag att det finns ju ersättningar som är liksom väldigt tydligt riktade mot barn, alltså barnbidraget eller olika typer av aktiviteter för barn, idrott, kollektivtrafik, skola, skolfrukost, alltså där barn är målgruppen. Mm. Så på det sättet så finns det ju en vinst i att prata om barnfattigdom. Om du pratar om vuxnas fattigdom, teoretiskt sett så kan ju du ha föräldrar som har gott om pengar men som ändå inte prioriterar sina barn. Som lägger det på helt fel saker. Alltså då blir det ändå inte en vinst för barnen att föräldrarna tjänar mer.
Just det. Men jag håller med om att det blir...
Ja. Men de finns. Det som väl är risken med det är att det blir någon slags offermentalitet. Men om man snarare pratar om vuxnas situation, alltså som du är inne på, då, sysselsättning eller liksom jämlikheten i stort, då blir det ju inte liksom samma klappa på huvudet, stackars dig, utan det kanske blir mer så här, vad har vi för strukturella utmaningar som vi behöver lösa, och lite mindre liksom fokus på att ja, vi måste skänka skor. Eller alltså, förstår vi ute efter?
Ja, men jag förstår precis. Ja, men det får bli sista ordet för idag då. Du har lyssnat på Pengar och politik, en podd från den progressiva och partipolitiskt obundna tankesmedjan Arena Idé. Podden produceras i samarbete med PR- och kommunikationsbyrån Arena Opinion. Och mer info om tankesmedjan hittar du på www.arenaide.se.